Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst. Den heter Migrationsmyten. Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden. Ett nytt ekonomiskt paradigm. Välkommen författaren P.O. Hansen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi kör där.
Jag heter P.O. Hansen. Jag är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Och jag är även fellow vid något som heter Schumann Center for Advanced Studies vid European University Institute i Florens.
Vad är man då när man är fellow?
Då får man, i mitt fall, några månader och så får man sitta och forska och hålla föreläsningar och seminarier och sådär.
Kul!
Så jag har precis kommit hem, eller kommit tillbaka från Italien, men jag ska dit igen om ett år. Så att det löper på lite.
Mm. Har du någon hisspitch? Vad säger du att boken handlar om?
Det är ett helt nytt sätt att se på migration. Men det förutsätter att man får ett nytt perspektiv på ekonomi. Man får ett, istället för det här flat earth economics som vi lever i, så försöker jag runda till och visa att ekonomin funkar på ett helt annat sätt än vad vi tror. Alltså framförallt med utgångspunkt från hur en stat som den svenska, hur den gör när den spenderar sin krona och alla de här sakerna. Det är där som hela debatten handlar nu om överskottsmål, underskottsmål, finanspolitiska ramverket och sådana här, som är en väldigt, väldigt förvirrad debatt. Och jag försöker bringa reda i det, för det är nyckeln till att förstå hur vi kan få en ny blick på migration. Mm. Men även på välfärd, även på hela klimatsituationen och omställningen och det där. Jag försöker hela tiden visa att det här är ingen fråga om affordability, alltså om vi har råd i kronor och ören, utan det är snarare en fråga om reella resurser, alltså arbetskraft, kunskap, naturtillgångar.
En viktig poäng i den här boken då, som vi ska prata om och kring, det är just det där med att det finns en spridd uppfattad sanning om då att det kostar pengar, det är för dyrt med migration, när vi tar in människor så kostar det pengar. Och utifrån den sanningen så går det är som ett argument emot, kan man säga. Och det har blivit då som en allmän uppfattning att så är det.
Stämmer.
Så du står egentligen mot ganska starka krafter.
Ja, jag försöker uppskriva det i boken, att det är inte bara så att jag står emot en politisk dogm. Nej. Utan det är också en vetenskaplig dogm. Så det är liksom två murar man ska igenom, så man får lite näsblod. då och då.
Titeln migrationsmyten, man kan ju tänka, det handlar egentligen inte om några värderingar kring invandring eller migration eller sådär, utan snarare titta på det ekonomiska, det argumentet kostar, alltså för att titta vad det egentligen, eller hur?
Ja, så skulle man kunna säga att en av poängerna det är ju att säga att det är ju att rycka undan den ekonomiska mattan, det ekonomiska argumentet mot invandring. Och när man gör det så kommer man inte åt liksom rasisterna på det där enkla sättet. Rasisterna kommer fortsätta och ha sina argument som de har dem. Men de som använder det ekonomiska för att säga att nej, vi kan inte ta emot flyktingar och det har kommit för många och hela den debatten. När man drar undan det argumentet för dem, då får de bekänna färg och säga så. Om jag kan bevisa att det här inte är ett finansiellt problem, vad säger ni nu då? Mm. Det är liksom lite av den argumentationskedjan som jag löper igenom. Liksom.
Men om vi ska gå till huvudtemat här kring invandring, migration och just kostnader. För uppfattningen är att när det kommer flyktingar till Sverige så kommer de kommer inte få jobb det första som händer, utan de kommer komma hit och så kommer det kosta samhället i form av bidrag. De tar del av skola, sjukvård och så vidare. Det är liksom det tankesättet som är vida spritt. Men om vi börjar då och ska förklara varför det inte stämmer.
Mm.
Vilken ände börjar vi?
Jag tror man ska börja i den teorin eller den beskrivningen som jag använder mig av. Alltså modern penningteori eller modern monetary theory, MMT. För den ger en väldigt bra, alltså, ingång till det här, för den börjar i att skilja på reella resurser och finansiella resurser från statens perspektiv. Och kan då konstatera att, vänta lite, vad är egentligen det viktigaste? Ja, för en stat så är ju självklart de reella resurserna alltid det kommer ner. Det är liksom botten för allting. Och vad är reella resurser? Ja, det är vi. Det är människorna. Det är arbetskraften, men det är också naturresurserna, det är kunskapen som finns i samhället, tekniskt kunnande, akademisk forskning, allt det där som är realia. Va? Så att det blir liksom väldigt enkelt om man går in i den, för då tror jag de flesta förstår, okej, som under pandemin. Rätt vad det var så behövde vi skala upp en sjukvård som var svårt sargad av 30 års nedskärningar. Helt plötsligt så fanns pengarna i överflöd. Magdalena Andersson sa att pengarna är inga problem, de kan inte ta slut och så vidare. Vi kommer inte ha ett pengaproblem, utan vi spenderar så mycket vi behöver. Problemet var bara att det man spenderade på, sjukvårdspersonal, IVA-sjuksköterskor, allt det där som behövs, som är reella resurser, det hade man inte. Och då blir ju i det sammanhanget statens pengar ganska meningslösa. Om de inte kan köpa det de är ämnade att köpa. Efter pandemin så skulle man ju prata med om att det här med äldreomsorgen, att det hade varit ett stort problem. Man behövde vidareutbilda folk i äldreomsorgen. Man behöver göra den mer robust och så vidare. Och så hade man äldreomsorgslyftet. Då skickar man pengar till kommuner som skulle få använda de här för att ta ut jobbare i äldreomsorgen och till exempel vidareutbilda dem, de som inte var undersköterskor och så vidare. Visade sig att när man utvärderade det där, att väldigt många kommuner kunde inte använda pengarna. Många kommuner skickade faktiskt tillbaka allihop, alla pengarna som de fick. Och vad var argumentet? Hur förklarar man det? Jo, helt enkelt att man hade inte tillräckligt med folk att ta ut ur äldreomsorgen. För då hade äldreomsorgen kollapsat. Så man kunde inte ta ut och vidareutbilda, för man hade ingen ersättningspersonal. Samma sak där, pengarna fanns, men det pengarna var ämnade för att betala, de fanns inte. Så då förstår man, ja just det. Och då är vi tillbaka till det här. Det som är tekniskt möjligt, det kan vi finansiera. Och varje gång vi har en sån här kris som pandemin, flyktingkrisen, finanskriser, då visar ofta staten hur det egentligen fungerar. Den kan, och nu med att vi ska skala upp militären och såna här, det verkar inte vara några problem heller finansiellt. Men om vi ska ha 100 000 fler i försvaret, oj oj oj, försvaret som det är idag klarar inte att rekrytera sin personal. Hur ska den kunna rekrytera 100 000 till? Vem ska göra jobbet? Ja, det är ju den riktigt svåra frågan om man nu vill göra de här stora reformerna. Man har pengarna, men man har inte människorna. Och det är liksom som att 100 000 extra i försvaret. Är det flyktingarna som ska göra det jobbet också? Kan man undra. Så att det är grundskottet. Och när man då tittar på hur flyktingar, människor med flyktingbakgrund, arbetskraftsmigranter och så vidare, att de fyller ju på hela tiden. Det är arbetskraft, alltså det är människor i arbetsför ålder som då, när man tittar procentuellt på det här, eller man tittar proportionellt på det, som i oproportionerligt stor utsträckning då servar väldigt viktiga sektorer i samhället inom både statlig och privat sektor. De städar, de är sjuksköterskor, de är personal i äldreomsorgen, de jobbar i livsmedelsindustri, you name it. Det är liksom så det funkar. Och att då säga att de här människorna är en ekonomisk börda, alltså en finansiell börda, det doesn't make sense. Det är något fel här. Så det är liksom den ingång jag hade. Och att försöka bringa reda i det här. För att när Magdalena Andersson eller egentligen vilken politiker som helst står och säger att vi inte har råd, samtidigt som äldreomsorgen står och faller med utrikesfödda, ja men då är någonting fel.
Jag skulle vilja zooma in på det där, för att en viktig del att förstå och det man ganska snabbt liksom tänker, det är ju om staten ska betala, eller nu ska vi lägga pengar på det här, bidrag exempelvis, om man då kopplar det till om det kommer folk som inte får jobb, ja, det bidrag, då så att säga kostar ju det pengar för staten. Det blir en kostnad.
Precis.
Men hela den här, hur det fungerar med var kommer pengarna ifrån och vad krävs för att då man ska få skattemedel in. Alltså, den delen är ju viktig för att förstå. Kan du inte förklara den loopen?
Ja. Då är det så, och det är återigen modern penningteori lär oss det, men det är någonting som ekonomer har vetat genom historien. Att pengar från statens perspektiv är inte vad pengar är från ditt och mitt perspektiv. Eller ett företagsperspektiv eller en kommuns perspektiv. När staten är monopolutgivare av valutan, som är det svenska fallet. Bara staten kan ge ut den svenska kronan. Den har monopol på den utgivningen. Kronan flyter fritt. Den är alltså inte konvertibel till någonting fast. Den är inte konvertibel till guld eller silver. Den är inte konvertibel till euron eller dollarn eller någon annan valuta som det var fram till 92 när kronan var knuten till, när vi hade en fast växelkurs mot D-marken. Om det är så, då är alltså kronan som vi har den nu, den flyter fritt. Ja, kronan går upp och ner. Det är liksom, och hur man förklarar det är framförallt inte via handel, utan det är valutahandel. Inte handel med varor och tjänster som förklarar det. Så har man en sån valuta, då innebär att då har man inte de här begränsningarna i att det ska finnas så här mycket guld, det ska finnas så här mycket av en utländsk valuta för att man ska kunna spendera den. Och då är man mycket fria. Och det här var någonting som ekonomer då kom på efter man gick av guldet. De flesta länder gick av guldmyntfoten i början på 30-talet när krisen slog till. Men vad man kom på då, det var ju att, oj, framförallt i USA då, som hade haft många år då och så kom andra världskriget. Och så såg man att, just det, vi har inget guld. Dollarn är fiat currency nu. Den flyter fritt. Och det innebär att man kan göra så ohyggligt många andra saker. Och då kommer alltid frågan om, ja men leder det här till inflation? Det kan du göra, men det kan du göra när man har en guldmyntfot också. Det är liksom en öppen fråga. Men återigen, reella resurser, så länge det finns reella resurser att spendera på, då har man inte den här uppenbara inflationsrisken som man får när man utnyttjar alla de reella resurserna. Säg all arbetskraft är upptagen. Ja, men då är det lite svårt om staten börjar buda över den privata sektorn och säga vi vill ha de där läkarna som jobbar i privat, eller vi vill ha de här byggnadsarbetarna som jobbar i privat. Staten kan alltid vinna ett sånt budgivningskrig gentemot den privata sektorn, därför staten kan inte få slut på pengarna. Men de situationer har vi väldigt sällan. Vi har alltid ganska hög arbetslöshet. Det är ju ett ont i samhället som bygger på att man inte riktigt förstår inflation. Man tror att man behöver ha arbetslöshet för att inte få inflation. Men hur som helst, i ett sånt läge så innebär det att kronan som den, när den spenderas idag, den spenderas inte från någonting. Alltså, staten behöver inte ta in skatt och lånar för att kunna spendera. Utan det är precis tvärtom. Och det här börjar bli komplicerat. För att vi har väldigt svårt att tänka i de banorna. Mm. Men jag ska försöka hitta exempel på liknelser med det här. Men som det funkar, när staten börjar spendera på morgonen, betala sina räkningar, spendera ut min lön, vad det nu kan vara, barnbidrag, då har den på sitt konto hos Riksbanken 0 kronor. Och det kan man gå in och titta på Riksgälden. De förklarar det. Att kontot hos staten är 0 kronor när den börjar spendera på morgonen. Ja, den spenderar så kallat ex nihilo, ur tomma intet. Den bara knappar in pengar i en dator. Och sen kommer det in och sen bokförs det. På kvällen, om det skulle vara ett underskott hos på statens konto hos Riksbanken, ja, då har man politiska regler som säger att det underskottet måste täckas bokföringsmässigt med antingen skatteintäkter eller lån. Då köper alltså staten, eller då säljer alltså staten statsobligationer eller korta statspapper till marknaden. Och så är kontot tillbaks på noll. Och så går det runt varje dag, varje dag. Och läser man Riksgälden så förklarar de det och säger anledningen till att det måste nollas varje kväll, det har att göra med politiska regler. Så att det inte ska se ut som att staten använder sedelpressarna. Alltså så att den ser ut som att den använder Riksbanken för sina syften. Men faktum är att staten kan inte spendera på något annat sätt. Den, varje gång den spenderar, använder den nya pengar som är skapade ur tomma intet. Och det är väldigt svårt att greppa. Mm, mm. Men om vi tänker oss, tänk ICA-handlaren. Låt oss säga, man får sitt lilla ICA-häfte i brevlådan och så står det, finns det en massa kuponger. Och så finns det en kupong där det står till exempel, handlar du för 500 kronor, så får du 2 tuber Kalles kaviar. Och så gör man det. Tar man med sig kupongen, man handlar 500 kronor, lämnar fram kupongen och då får man gå och hämta 2 kaviartuber. Okej, vad har hänt här? Jo, ICA-handlaren har gett ut vad som då på engelska kallas för en IOU. Jag är skyldig dig. Jag har den, får den i min hand. Jag lämnar in den. Då har den här IOU:n gått tillbaks till den som utfärdar den. Och transaktionen är klar. Och då kan man fundera. Jaha, när ICA-handlaren får tillbaks den här papperskupongen, vad gör ICA-handlaren med den? Jo, den bokförs och sen slängs den. Och därifrån så kan vi säga att kupongen är ju bara en kupong i min hand. Inte i handen hos den som har utfärdat den. Det är samma, en biobiljett är ju ingen biobiljett i handen på biografägaren. I handen för oss är den en biobiljett. Men när den väl kommer in så rivs den och sen bokförs den och sen slängs den eller bränns den eller i återvinning eller vad det nu kan vara. Samma sak, när vår skatt går tillbaks till staten, inte den kommunala skatten för den återanvänds, men när vi betalar vår skatt, då debiteras våra insättningskonton hos vår bank. Och sen debiteras bankernas reservkonton hos staten. Då är skatten betald, men då försvinner pengarna. Så det är ingenting som samlas upp. Det bokförs och hamnar i en balans. Men det är ingenting staten kan använda. Utan när staten får tillbaka det de har spenderat ut, då är det inte pengar längre i handen på staten.
Mm.
Förr i tiden när allting var papper eller mynt, så innebar det faktiskt att när på många ställen, när sedlarna kom tillbaks i skatt, så brändes de. för att man inte skulle få problem med att folk tog dem och gick ut och använde dem igen. Det var alltså för att det skulle finnas en
och sen trycktes det nya då?
Precis, och så tog man nya.
När var det här i tiden?
Alltså man har ett väldigt bra exempel från de amerikanska kolonierna. Virginia, när det var en brittisk koloni. Då var man väldigt bakbundna. Det var Storbritannien, moderlandet, som skötte det här med pengar. Men då hittade man ett kryphål i den här Virginias regering. Där man såg att man kunde trycka papperspengar. Och då, för att man ville få fart på ekonomin. Det var så lite pengar ute. Ja, då gjorde man det. Och sen så insåg man ju, men vi måste vara försiktiga här, för om vi bara börjar trycka upp pengar och delar ut, kan det här ju leda till inflation. Alltså instiftar vi en skatt samtidigt som gör att vi får tillbaks en del av de här pengarna. När vi får tillbaks dem så bestämmer de också, då ska de brännas så att vi har full kontroll. Vi bokför och bränner. Och då förstår man, ja just det är ju så här det funkar. Staten kan ju inte ta in skatt om den inte först spenderar. Du kan ju inte få en ICA-kupong om ICA-handlaren inte först lämnar ut den.
Mm.
Det är inte så att vi har ICA-kupongen och går och lämnar in den, utan vi får den, sen lämnar vi in den.
Teoretiskt, om du och jag skulle starta ett nytt land, så att säga, och så okej, nu ska vi börja rulla igång ekonomin. Det första vi gör det är att vi måste då få ut pengarna så att folk kan börja betala skatt.
Exakt.
I vårt system. Men, och en del i det här, jag tänkte bara, som jag tänker också, man kanske som lyssnare tänker, det är det där som du sa med skulderna, för staten kan också låna pengar, statsobligationer, och det låter ju direkt som att, oj, då blir det ju får med en statsskuld.
Mm. Om jag går tillbaka till det du sa om ett nytt land, för det är skitbra att du gör det, för att jag skriver inte om det i boken, men vi har det också i många historiska exempel. Hur gjorde till exempel kolonialmakterna när de koloniserade i Afrika eller i Indien eller vad det nu kan ha varit? När de insåg att de behövde arbetskraften på platsen i de koloniserade områdena, om de betalde med till exempel brittiska pund eller franska franc, så kunde de inte vara säkra på att det här skulle ge något resultat. Därför många av de här ställena hade sina egna ekonomier, sin egen logik. De hade till och med sina egna valutor. Så då insåg man att, oj då, det här funkar inte, utan vad man gjorde då var helt enkelt att man började med att skattslå befolkningar och använde statens makt. Så att det här är då ju snäppet upp från förslavning eller påtvingat arbete, forced labor, för de hade man också. Men när man ville att folk skulle jobba för en lön, så börjar man med att skattslå folk. Så de blev skattskyldiga. Men vad ska de betala för något i skatt? Ja, de ska betala i ett pund eller fransk franc, afrikansk franc på något sätt. Den valutan som kolonialmakten säger att det är den här som ni ska betala i skatt. Men de har ju inte pengarna. Så hur ska de få tag på det här? De är tvungna att betala i skatt. Då var det inte så mycket inkomstskatt, utan man sa ni måste betala skatt på en gröda, på er egendom, på ert hus eller någonting sånt där. Och då uppstår ju det här problemet att, ja men vi har ju inte den här valutan som vi ska betala i skatt. Ja, ni måste jobba ihop den. Okej, nu börjar det här systemet rulla igång. Folk blev tvingade att betala skatt. Då blev de också tvingade att jobba för den som tog ut skatten. Och som med våldsmetoder kunde tvinga folk att betala skatt. Så då helt plötsligt kommer de här människorna in i det ekonomiska systemet. Då börjar de jobba med någonting helt annat. Då börjar de jobba med exportgrödor till exempel, istället för självförsörjning. Och det här hade ju otroliga konsekvenser för de här ställen man koloniserade. Man slog sönder kanske århundraden av ekonomiska sociala strukturer. Och det hade naturligtvis väldigt, väldigt hemska effekter. Att Gandhi och de här, att det handlar ju mycket om de här saltskatter. Det handlar mycket om skatter. För att man visste att den här skatten förslavar oss. Så att det där är ett väldigt bra sätt att förstå.
Mm.
Man har ju inte pengarna som man är skattskyldig i. Jaha, Man måste börja jobba ihop dem. Mm. Sen kan man betala skatt. Mm.
Då rullar det igång.
Precis.
Systemet.
De har ju inte pengarna. Pengarna ges ju ut av den här kolonialmakten. Men då förstår vi också att ja, men kolonialmakten har ju pengarna. Så den behöver ju inte pengarna. Den har ingen, när pengarna sen kommer tillbaka till skatt, vad ska de med dem till? Ja, det är bara en bokföringspost. Och så är det i Sverige idag också med statlig skatt. Det är en bokföringspost. Staten behöver inte de här pengarna. Det är en chimär liksom. Det är för att vi har en liknelse som vi jobbar ute efter och som tyvärr studenter lär sig på ekonomihögskolorna och som är den neoklassiska eller ortodoxa ekonomiska doktrinen där man säger att staten ska förstå som ett hushåll i sitt sätt att spendera.
Ja, det är det som gör det så svårt, för då tänker man ju själv att man vet att man spenderar, man får in pengar, ut pengar. Så det är ju logiskt att tänka att man blir av om man spenderar.
Precis.
Även när jag läste boken blev jag hela tiden också, vänta nu, sådär, för att det är svårt att greppa den bilden.
Precis.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och ta den andra delen där med att staten ändå måste låna, så att säga.
Ja.
För då blir det ju direkt en röd flagg. Aj, låna. Jaha, då blir man ju, får man ju skulder.
Precis. Och det är ju precis som skuld. I svenskan och även i tyskan, schuld, det är ju något moraliskt jobbigt att stå i skuld. Och det är, alltså orden här, det är ju samma oikos. Ekonomi betyder hushåll. Så att vi har liksom det med oss i bagaget, att vi ser på staten som ett hushåll. När staten har skuld så ser vi också det. Det är inte bara en skuld i pengamening, utan det är en skuld också i en tyngd moraliskt. Mm. Liksom den som är satt i skuld är inte fri, som Jan Persson sa. Och naturligtvis för privatpersoner och företag så är skuld alltid en risk.
Mm.
Man måste vara otroligt försiktig med det. Tyvärr är det ju så att politiker verkar skita i privatskuld och fokuserar allting på den offentliga skulden. Offentliga skulden är inte farlig, men den privata skulden är jättefarlig. Hur funkar det här då? Ja, då måste man, för det första så börjar man med att säga, vad är skulden denominerad i? Om Sverige lånar euro eller dollar, då är det som när du och jag lånar i banken. Det är saker som ska betalas tillbaks med ränta. Sverige har ingen stor utlandsskuld och Sverige har hela tiden fordringar på utlandet för att vi exporterar mer än vad vi importerar. Så utlandsskulden är inte farlig i det svenska fallet och den är inte stor. Det finns ju länder som har otroligt, och det är framförallt fattiga länder, de importerar och då måste de betala med hårdvaluta, dollar framförallt. De importerar livsmedel, medicin, drivmedel och sen exporterar de cash crops, kakao, kaffe och så vidare och hamnar i en total omöjlig situation. Men om vi tar de svenska lånen, ja, då är det åter tillbaks till det jag sa i början, att när staten då, om staten skulle ha underskott i slutet på dagen på sitt konto i Riksbanken, då måste den låna. alltså sälja statsobligationer. Och som Riksgälden också gör klart, så säger den att de långfristiga lånen, de har ingenting med något alltså dagsbetalningar att göra. Utan, så att de har ingen relation till vad staten gör, utan man bara lånar. Men däremot de här korta papperna som löper, repor och allt möjligt som de håller på med, det behöver vi inte gå in på. För men det är i princip samma sak. Staten emitterar då skuld till den privata marknaden, till bankerna. Och de köper det och så blir det kontot ner på noll. Men då måste man ha koll på pengarna. Staten har monopol på att ge ut den svenska kronan. Vad menar jag med det? Ja, det är att de har monopol på att ge ut cash, sedlar och mynt. Vi har väldigt lite av det i omlopp idag. Och det får folk att dra den felaktiga slutsatsen att det är bara bankerna som skapar pengar. Men det är helt uppåt väggarna fel. För att staten har en annan peng som är ekvivalent med cash. Och det kallas för bankreserver. Och det är elektroniska pengar som bara finns i banksystemet. Det är det som bankerna använder när de betalar. Och det är det som används i betalningssystemet. Clearing. Så om du tänker dig att du går in i en affär och köper en tröja för 500 kronor och du betalar med ditt kreditkort. Säg att du har SE-banken, butiken har Handelsbanken. Vi tror när vi lämnar kreditkortet att nu har vi betalt. Men det har vi inte. Hade vi haft en 500-lapp, då är du fri. Då har du betalt. Du får ditt kvitto. Vi får ett kvitto här också när vi betalar med kreditkortet, och det är viktigt. Vi sparar det ibland när vi har stora köp, för vi vill se på saldot att det är draget, att det är exakt. Men vad gör bankerna med det här? Du har SE-banken, butiken och Handelsbanken. Ja, när betalningen går igenom, då innebär det att din bank, SE-banken, transfererar 500 kronor till Handelsbanken. Vad är det för pengar den transfererar? Det är bankreserver. Det är alltså inte bankernas egna pengar. Alltså det de har möjlighet att ställa ut i kredit. Det som vi, när vi lånar hos en bank, så har ju banken den rätten att den skapar pengar. Också ur tomma intet. Men det kan bankerna inte använda när de gör sina betalningar. Och det har att göra med en slags pengapyramid. Där i toppen är det cash och reserver. Det är statens pengar. Nästa led är bankernas pengar. Bankernas IOUs. Men när bankerna ska göra betalningar så måste de ha tillgång till bankreserverna. Det är bara så systemet funkar. Hade de kunnat betala, göra sina betalningar med sitt pengarskapande, hade vi fått en helt koko. Alltså, då hade de aldrig kunnat få slut på pengarna, och då hade det här systemet inte funkat. Vi ser ju detta när banker hamnar på obestånd. De måste då ha tillgång till statens pengar. De kan inte använda sina egna kreditgivning för att baila ut sig själv. Och det vittnar ju också om vem är här på täppan? Ja, det är naturligtvis staten. Det är alltid där alla förstår att ja, nu bailar de ut, nu räddar de bankerna igen. Ja, men sen vänder man sig om och säger att bankerna bestämmer allt. Fast egentligen är det ju faktiskt staten som har ett otroligt inflytande med sin monopolutgivning av det som bankerna måste ha för att kunna sköta sina betalningar. Så då förstår vi att det är bankreserverna där. Okej, men hur går ett lån till då? Ja, om staten, som man säger, behöver den privata marknadens pengar, då lånar den genom att sälja skuld till en ränta då. Men då ställer man sig frågan, vad är det bankerna betalar med när de då lånar ut pengar till staten? Ja, det är bankreserver. Samma sak här, för att bankerna ska kunna köpa skulden av staten i utbyte mot bankreserver, så måste de först ha erhållit bankreserverna av staten. Så det är det här att staten spenderar alltid först, sen skattar den. Staten lånar alltid ut bankreserverna först, sen lånar de tillbaka dem. Och då förstår vi att det här är inget riktigt lån som ditt och mitt i banken, eller ett företag lånar och så vidare. Utan det här är så här pengasystemet funkar. Och det är så betalningssystemet funkar. Och det innebär att det här sker ju liksom triljoner gånger i dygnet varje gång. Mm. Och ibland samlar man ihop betalningarna så de görs 3 dagar senare. Vem vet liksom. Men det viktiga är att statens pengar måste vi förstå på det här sättet. Det är cash och det är bankreserver.
Krångligt, men det blir liksom verkligen ett system snarare än att det är liksom kontanter på hög.
Precis.
Det är en nyckel just det här perspektivet med att inte se staten som en privat ekonomi.
Helt centralt.
Om vi då kommer in på det här med just flyktingar, migration, inte är liksom en kostnad.
Nej.
Om man tänker ur ett vanligt privatekonomiskt perspektiv så blir det okej, okay, om det kommer folk hit och man ska ge dem bidrag, då måste jag ge dem, det kostar för mig att ge dem bidrag så att säga. Det känns ju liksom en logisk tankegång då om man ser det från det perspektivet.
Precis.
Men med det här perspektivet, hur blir det istället då?
Om man spenderar, om som flyktingar behöver en massa saker innan de kan börja jobba, då måste man tänka, när staten spenderar så hamnar de pengarna någonstans. Det är en annan sak som går förlorat. Och den ligger också inbyggt i det här hur vi tänker på staten som ett hushåll. För du och jag, vi tänker ju inte, jag menar, ibland gör vi det. Men när vi går in på kaféet på hörnan och betalar 70 spänn för en fika, då är det 70 spänn ut. Vi tänker ju inte att det är in i fiket. Alltså, vi har spenderat 70 kronor, det är en utgift. Men det är ju en inkomst för kaféägaren.
Mm.
Men för oss så blir det som, vänta lite, jag kan inte bara trycka upp de här 70 kronorna. Utan jag måste ju tjäna in dem igen. Så det är en kostnad i den här verkliga meningen för dig och mig. Men när staten gör det här, staten kan spendera, kan inte få slut på sina pengar. Så när den betalar bidrag till exempel till kommuner för att de ska göra saker med flyktingar, SFI och allt möjligt. Ja, då är ju det en inkomst på ett annat sätt än vad inkomsten är för kaféägaren ur vårt perspektiv. Och det här är också något som går förlorat. För då måste man ju tänka, men vänta lite. Statens pengar hamnar ju någonstans. De försvinner ju inte. Var hamnar de? Det är frågan. De hamnar hos som inkomster någon annanstans. Om de inkomsterna är hos en skrupelfri fastighetsägare, det är kanske inte så bra. Det är kanske dåligt spenderade pengar. Men om de hamnar hos, som inkomster hos lärare eller förskollärare eller hos entreprenörer som bygger nya bostäder där det går rätt till. Ja, men det är ju inkomster till oss. Det viktiga är att staten spenderar ur tomma intet. Den spenderingen hamnar som inkomster hos oss i den privata sektorn.
Mm.
Så att då måste man tänka i ett sektorsperspektiv. Att vi har en, man kan dela in den statliga i stat och kommun, men man kan också bara tänka den offentliga. Och staten är ju den viktigaste aktören där. Men säg att vi tänker den statliga ekonomin och så tänker vi den privata sektorn, företag och hushåll. När staten spenderar under ett år så har vi då det där med överskott och underskott. Och vi vill ha överskottsmål, det har vi haft nu sedan 90-talet. Men när staten går plus, vad är det egentligen om vi ska tänka på det i verkligheten? Ja, när staten har plus efter vid årets slut så är ju bara det ett annat sätt att säga att den har skattat mer från ekonomin än vad den har spenderat ut.
Mm.
Och tänker man lite noggrannare på det så inser man ju att istället för att vi ska jubla över att staten har överskott som politikerna vill, Magdalena Andersson och alla finansministrar, de blir jätteglada över ett överskott. För då säger de att nu blev vi alla rikare. Men faktum är att vi har ju betalt mer skatt än vad vi har fått ut. Det innebär att vi blir fattigare. Så den privata ekonomin blir fattigare när vi har överskott. Och blir rikare när vi har underskott. För underskott är ju bara ett annat sätt att förstå att ja, men staten har spenderat ut mer än vad den har tagit tillbaks. Jaha, men då tror vi att vi blir fattigare och att det är hårda tider. Tvärtom, det är ju bra för oss. Innebär det att vi nettosparar när staten gör underskott. Men när staten gör överskott, ja då går vi back. Går vi back, vad gör vi? Alltså då finns det ju massa olika alternativ. Man kan tänka sig om det hände, som det hände sig i Grekland till exempel. När de gick in med de här radikala åtstramningspaketen. Ja, då fick ju hushållen det extremt tufft. Därför man skar så hårt, man höjde skatter. Så att den privata sektorn såg ingen framtid. Och därför så satt man på pengarna. Man sparade allt man kunde och man gjorde allt för att betala av skulder. Det innebär att hela ekonomin liksom föll ner. Det innebär ju också att när den privata sektorn då nettosparar, ja men då går staten med underskott. Men hela premissen för det här, det var ju att staten skulle göra överskott. Så det vittnar om att staten kan inte bestämma att den ska ha överskott. Den kan inte bestämma att den ska ha underskott heller. För det beror på hur vi reagerar. Hur vi sparar, hur vi konsumerar, hur företag investerar. Hela den här diskussionen om överskottsmål eller underskottsmål, det vittnar bara om att folk inte förstår hur det här funkar.
Men jag tänker utifrån det här då, varför som stat kör man inte gasen i botten liksom och så att säga investerar i sjukhus, lärare och så vidare om man ändå har möjligheten?
Det är ju det Keynes lärde oss. Det är ju den stora, alltså när makroekonomi uppfinns liksom. Det är Keynes. Det är hans förståelse av hur man löser en kraftig lågkonjunktur eller depression som på 30-talet. Då insåg han, då kommer ju det här uttrycket, vad heter det, paradox of thrift, eller sparsamhetens paradox. Och den kommer ju i ett läge när det blir svåra tider, konjunkturen går ner och hushållen drar åt svångremmen. Så du och jag, vi struntar i att betala 70 spänn för fikan, utan vi gör kaffet där hemma istället. Och sen så går det där kaféet snart i konkurs. De som är arbetslösa där måste också spara och dra in på, så de slutar gå på restaurangen över gatan. Ja, då får restaurangen stänga. Och sen får de börja spara som jobbar där och så bara fortsätter och fortsätter. Mm. Det var Keynes, han förstod ju det. Så paradoxen är då att ju mer vi sparar, desto fattigare blir vi. Så när alla sparar så blir alla fattigare. Vad måste staten göra när vi har den nedåtgående trenden i ekonomin? Då får ju inte staten också tro att den ska spara. För då får vi depression. Det var precis som man trodde när börskraschen kom och sen den ekonomiska nedgången slut på 20-talet, sen början på 30-talet. Det var så man gjorde till det att den blev en depression. Det var att man trodde att nej, nu ska staten dra i svångremmen. Alla gjorde det samtidigt och hela rasket rasade. Va? Och då sa ju Keynes att om den neoklassiska nationalekonomin var korrekt så skulle ju 30% arbetslöshet vara drömläget för ekonomin att växa. Varför? Jo, därför att priset på arbetskraft hade ju sjunkit så lågt. Så att det här var drömmen. Då skulle ju bara företagen börja och köpa den här arbetskraften. Mm. Men de gjorde ju inte det, för de trodde inte på framtiden. Och det är ju den här klassiska bråket om, mellan demand side och supply side economics. Att vi lever väldigt mycket i tron att vi ska göra utbudet på arbetskraft billigare. Vi ska sänka trösklar, vi ska sänka arbetsgivaravgifter. För att då kommer arbetsgivarna automatiskt att börja anställa. Men vi vet ju det att om restaurangägaren inte tror på framtiden och har bara 20 gäster på kvällen. Om han då eller hon får reda på att ja, men du kan få en rabatt här. Vi betalar 80% av lönen för en ny jobbare. Men då säger restaurangen, men jag behöver inte fler som jobbar här. Vi har ju inga kunder.
Mm.
Om däremot kunderna får mer pengar, alltså staten börjar, precis som du sa, går igång med investeringar, sätter igång ekonomin. Ja, men då är det självklart, då får vi en optimism. Arbetslösheten sjunker, vi börjar spendera mer. Då börjar restaurangägaren också att anställa. Oavsett om det blir en massa rabatter och så vidare. Så att det här är ju liksom en sån här grundläggande ekonomisk förståelse.
Men det här måste ju staternas ekonomer kunna.
Ja, många kan det här.
Och jag menar, så därför undrar jag, det är konstigt om de inte, varför inte själva växlar upp om de vet och kan det här.
Den svenska regeringen vi har nu, men till viss del även den, alltså även det har inte spelat så stor roll. Socialdemokraterna har nästan varit bättre på åtstramningspolitiken än de borgerliga. Men den regering vi har nu, man kan säga att den är liksom pre-Keynes. Pre-modern. För det är den moderna ekonomins liksom genomslag. Det är den här förståelsen av, just det, staten måste blanda sig i ekonomin på ett helt annat sätt. Den måste gå in, den måste alltid gå före. Det där är väldigt viktigt, och det är otroligt deprimerande att se att politiker, höga politiker, riksbankschefer och så vidare förför sig att vi ska backa bandet till 1920-talet och tro att en kris löser vi bäst genom att staten drar åt. Det är där vi är nu.
Ser vi några, är det några stater i världen som gör det här bra? Alltså investera?
Det intressanta är att USA, den här IRA, Inflation Reduction Act, ja, men det är väl det närmaste vi kommer till en ny New Deal. För IRA handlar ju om den federala regeringen går in och säger, nu ställer ni om. Och ger då den privata sektorn enorma subventioner och billiga krediter för att byta till, från fossil till förnybart. Och det är en formlig revolution. Och det blir ju liksom så mycket, borde vara valfrågan i USA. Därför att jag tror det är till 90% så är det alltså röda stater eller Trump-stater som har vunnit på det här. Och då är det frågan, för Trump vill dra bort allting. Han gillar bensin och gas och olja. Men effekterna är enorma. Alltså Oklahoma, alltså en av de mest konservativa staterna, är alltså the renewable capital of the world, där man tillverkar enormt mycket elbilar, man sol och vind, och det är hela kittet. Så det där är liksom, det där är modern ekonomi. Det är så man måste göra om man ska få en omställning. Staten måste ta i med hårdhandskarna och driva det här och göra det just fördelaktigt för industrin att ställa om, istället för att det är till nackdel. Medan i EU, det är som att, men det är samma som Kina. Man frågar, hur gör USA och Kina med det här? Ja, de gör som de gör. Hur gör Europa? Ja, vi skiter i allting och lägger oss ner och säger att vi måste ha åtstramningsregler för att vi har inte råd med solpaneler.
Mm. Om man har det här med sig kring att man måste liksom investera och satsa. För att det är kanske lätt att förstå det här om man tänker att staten satsar på sjukvård och lärare och sådär. Det är lätt att se att det är liksom fler lärare, sjukhus och så. Men om man tar migrationen då, om det kommer folk hit som behöver bidrag under en period, kommer inte kunna börja jobba och betala skatter först de gör på ett tag. Hur kan det då inte vara en kostnad?
När så länge staten sköter det här så är det inte kostnad i den meningen att staten skapar pengarna. Vill den att människor ska ha en dräglig tillvaro, så betalar man ut de bidragen. Men sen det viktiga är ju att människorna kommer i arbete. Och där ser man ju att det har ju blivit kommunerna som gör det. Staten drar sig undan, kommunerna är desperata för de behöver folk. Och de gör, alltså det sker ju en enorm innovation där. Och jag har en doktorand som håller på med just och forskar om det. Att titta på vad kommuner gör, för att kommunerna, väldigt många kommuner avfolkas. Kan de få in, som de fick under många år, flyktingar, så är många kommuner beredda att göra väldigt mycket för att få dem i arbete. För det betyder, och där är ju skattekraften hos dem som betalar kommunalskatt då, det är på riktigt, det är pengar in. Mm. Men på det stora hela så kommer vi tillbaka till det här med reella och finansiella resurser. Nettotillskottet av människor i arbetsför ålder, alltså arbetskraften i Sverige, har under väldigt, väldigt många år till 100% kommit från de utrikesfödda. Därför att de inrikesfödda i arbetsför ålder minskar.
Mm, din fråga om demografi.
Väldigt mycket.
Och det gäller ju hela Europa.
Oh
ja. Som du tar upp i boken, man kollar hela EU. Ja, det är även länder utanför EU. Det känns som att alla länder blir färre och färre i arbetsför ålder. Så det är en fråga om, man måste liksom också ta på sig de glasögonen och förstå att vi blir färre. Det kommer behövas väldigt mycket människor, bland annat inom vård och sjukvård och sådär.
Det är bara att titta på SKRs, alltså Sveriges kommuner och regioner, deras siffror på vad vi behöver i omsorgen, vad vi behöver i sjukvården och i välfärden överhuvudtaget. Det är hisnande siffror för att vi har så stora pensionsavgångar. Vad gör vi? Jo, vi sparkar dem vi behöver bäst. Vi sparar och vi skär ner och vi gör oss av med de viktigaste liksom, välfärdsjobbarna vi har. Från skola, barnomsorg till äldreomsorg till sjukvård. För att vi säger att vi inte har råd. Samtidigt som vi behöver de här människorna. Och fortsätter vi det, för det är ju så vi i pandemin, att vi hade förslummat vården. Gjort det att väldigt många människor inte orkar jobba där mer. Man slutar. Och det har ju med den här besparingspolitiken att göra. Att man gör arbetsplatserna väldigt odrägliga så folk vill inte vara där. Och det tror jag har en av anledningarna till att det här med överskottsmål, det blir en väldigt bekväm politik. För du säger att vi har ett reformutrymme nästa år på 20 miljarder. Ja, vad gör man för 20 miljarder? Ja, det är inte mycket. Så det blir inte mycket politik. Det blir väldigt enkelt för politiker. Men vill man satsa och göra någonting? Ja, men det är ju politikens kärna och kreativitet. Vi bygger ett samhälle. Och nu bara förslummar vi det. Men som jag sa, tågen och sjukvården, allting går på knäna, ingenting funkar. Och så går vi och tror att vi saknar pengarna. Men vad lärde vi oss av pandemin? Pengarna var ju inget problem. Men det var de reella resurserna vi saknar. Om nu flyktingar och invandrare är de här reella resurserna, om de nu oproportionerligt jobbar i bristyrken, i såna här, vad heter det, samhällsviktiga yrken, hur kan vi kalla det för en kostnad? Och även på EU-planet, det är ju helt bisarrt länder som Italien, Grekland, Tyskland som har enorm stark ökning av åldringsgraden i befolkningen. Och samtidigt så handlar bara debatten om hur man ska stoppa invandrare. Nu har ju Italien liksom på något sätt, alltså den nya regeringen i Italien har ju fått krypa till korset, och Giorgia Meloni, premiärministern, har ju sagt att hon kan inte infria det här invandringsstoppet för att Italien har ett sånt skriande behov av invandring. Så nu är det liksom en protofascistisk ledare som har gått till val på att stoppa invandring som säger, oh, vi måste öka invandringen från utanför EU dramatiskt, säger hon. Och till och med
men då kallar man kanske för arbetskraftsinvandring eller
något. Då kallar man det för arbetskraftsinvandring. Och då vill man, för man vill inte ha flyktingar för det tycker man är jobbigt. Men titta på italienska kommuner i södra Italien. Många där, de använder flyktingarna. De ger dem jobb. Det finns bostäder i mängder för att alla flyttar. Då återigen, på det lokala planet så fattar man det här. Där är 2 + 2 = 4. Då förstår man, men här är reella resurser, de vill jobba. Hur kan vi bara tro att de här ska vi inte ha? Man kan inte förlora på att investera i de här människorna. Och det visar ju liksom, jag menar, Sverige är ju ett ypperligt exempel på att det här har gått liksom väldigt bra, men om man tror att man bara ska dra sig undan och göra folk som kommer hit till fattiglappar och hemlösa och så vidare. Jag menar, det är inte så smart. Eller att göra skolorna sämre, barnomsorgen sämre. Det är inte så man bygger ett samhälle.
Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet?
Modern penningteori, eller Modern Monetary Theory. Söka på det, för att det finns väldigt många bra YouTube-videor som är av duktiga ekonomer som förklarar det här. Tips för att komma vidare i just förståelsen av ekonomin.
Om man vill ställa mer frågor till dig, vad hittar man dig lättast?
Jag är på Linköpings universitet. Det är bara mejla. Mm. Det är väldigt lätt att hitta.
Tack för att du var med.
Tack själv.
Selling a little or a lot?
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.